Låt oss be om att vi genom den helige ande förankras i hoppet i Kristus. Hoppets Gud, om förtvivlan sköljer över oss och vi förlorar fotfästet, ger oss då lugn och kraft. När vi är nära att ge upp, hjälp oss att lita på dig. I Jesu namn. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text från första kungaboken 17. Elia, en man från Tishbe i Gilead, sa till Achav: så sant Herren lever, Israels Gud som jag känner. Under de närmaste åren ska det varken falla dag eller regn annan än på min befallning. Herrens ord kom till Elia: bryt upp, ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckravin öster om Jordan. Där kan du dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att förse dig med mat. Elia gjorde som Herren hade sagt. Han gick till Kerits bäckravin öster om Jordan och slog sig ner. Korparna kom med bröd och kött till honom både morgon och kväll. Och han drack ur bäcken. Så lyder Herrens ord.
Vi lyssnar till denna söndagens episteltext från andra Timoteusbrevet kapitel 1. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull. Utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd. Som han skänkt oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbarad nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Så lyder Herrens ord.
Upplyft er hjärtan till Gud, hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. Jesus befallde sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna. Eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa: lugn, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade: Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa: kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa: du måste vara Guds son. Så lyder det heliga evangeliet. För att rätt förstå dagens evangelietext så behöver man läsa hela kapitlet, för de sitter nämligen ihop. Och det är nämligen berättelsen om brödundret och Jesus mättar 5000 män och sen lite kvinnor och barn också till det. Och det som lärjungarna är med under ett dygn här gestaltar på så många sätt vad det innebär att leva som kristen. Vad vi kommer att erfara under vår vandring tillsammans med Jesus. Att kämpa trons goda kamp handlar framförallt om vår blick. Är vår blick riktad inåt på omständigheterna eller på Jesus? Låt oss se på det som vi inte har läst idag. Det som inleder Matteus 14, brödundret. På kvällen kom lärjungarna till honom och sa: trakten är öde och det har redan blivit sent. Låt folket gå härifrån så att de kan köpa sin mat borta i byarna. Jesus svarade: de behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta ni själva. De sa: här har vi inte mer än 5 bröd och 2 fiskar. Lämna dem till mig, svarade han. Alltså våra resurser står sällan i proportion till de behov vi känner att vi måste eller behöver att möta. Vi tittar inåt, vi tittar nedåt, vi tittar på vårt bankkonto, vi tittar på antalet medlemmar i församlingen och kommer till slutsatsen: det här kommer ju absolut inte att hjälpa, det här kommer ju inte räcka. Vi har inte förmågan och därmed drabbas vi av modlöshet och uppgivenhet. Men Jesus kallar oss att se vårt liv i ett helt annat ljus. Han säger till oss: ge dem något att äta ni själva. Och det är det första steget. Att upptäcka så här: 5 bröd och 2 fiskar. Att upptäcka: nej, vi kanske inte har det i oss själva. Det kanske inte genom vår egen förmåga, planering, PR-verksamhet, snygga lovsångare, fantastisk präst eller vad det nu kan vara som kommer åstadkomma detta. Utan vi kommer se så här: 5 bröd och 2 fiskar. Men det som är nyckeln, det är vad Jesus säger: lämna det ni har till mig. Eller hur? Och vi kommer många gånger i vårt liv hamna i det här läget då vi tycker oss: det är ingenting vi har i våra händer. Jag tycker det, nu kommer jag på en sidospår. Det är okej, va, Ragnhild, för den här gången. Men tänk på den lilla killen som har fått en massa hemma från mamma. Så det här kan du äta när du lyssnar på Jesus. Och så kommer aposteln Andreas fram och säger så här: kan vi få det här? Vi tänker liksom försöka mätta det här gänget som sitter här. Tänk att han vågade släppa ifrån sig detta. Nu måste jag hitta tillbaka till mitt utkast här igen. Jo, när vi står där med 5 bröd och 2 fiskar, då är utmaningen att antingen resignera, dra sig tillbaka eller gå trons väg och lämna det vi har till Jesus. Alltså det är inte vi som åstadkommer undret. Men vi måste våga öppna våra händer. Sluta försöka ha kontrollen och makten. Och lägga det i dens händer som kan förmera och göra under. Ge det du har. Och fokusera inte på det du inte har. Vad har du i din brödkorg? Ge det. Det kommer inte hjälpa. Det kommer inte räcka. Men lägg det i Jesu händer istället. Paulus skriver i dagens episteltext och på 2 andra ställen i Nya testamentet någonting som vi inte har fått. Och fast ni gör precis så att vi inte ska fokusera på vad vi inte har fått, så är det Paulus säger här ett undantag som bekräftar regeln och som kan vara bra att lyfta fram. För det Paulus betonar vad vi inte har fått är nästan lika angeläget om som det vi har fått i Kristus. Det är 3 saker. Vad är det första Paulus säger som vi inte har fått? Jo, det vi läste i dagens episteltext: vi har inte fått modlöshetens ande. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. När känslorna tar överhanden och tankarna terroriserar oss, det är ingen idé. Vad spelar det för roll? Det lilla jag gör försvinner ju ändå ut i den tomma, anonyma, kalla rymden. Vad gör egentligen vår lilla kyrka för skillnad? Då är det inte Guds ande som talar. Vi har inte fått modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Halleluja. Det andra Paulus säger: vi har inte fått slaveriets ande. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners och döttrars rätt, så att vi kan ropa Abba, Fader, säger Paulus i Romarbrevet 8. Om du går med en känsla av att du inte duger, att du inte platsar, att du inte är så bra och andlig som du borde vara, om du bär på en gnagande känsla av att Gud inte riktigt gillar dig, då är det inte den helige ande som talar. Ni har inte fått slaveriets ande. Ni har fått en ande som ger dig sonens och dotterns rätt, där du kan känna: jag är välkommen, jag är älskad och jag är fri. Ytterligare ett halleluja. Ni börjar ni lära er, tycker jag. Det tredje: vi har inte fått världens ande. Paulus är också i Romarbrevet, eller första Korinthierbrevet. Vi har inte fått världens ande, utan anden som kommer från Gud, för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. När du blir inkrökt i dig själv och utvärderar ditt liv utifrån din status, utifrån ditt kön, utifrån din ekonomi, utifrån din utbildning, utifrån dina kontakter, utifrån din relationsstatus, utifrån dina ägodelar, då kommer du aldrig någonsin bli mättad och tillfredsställd, nöjd och trygg. Och när du känner så, då är det inte den helige ande som talar. Utan du har fått anden från Gud som uppenbarar evangeliets härliga rikedomar, där ditt liv präglas av Guds nåd och hans barmhärtighet. Och din stora skatt är, oavsett om du är rik eller fattig, frisk eller sjuk, gammal eller ung, singel eller levit förhållanden, vissheten om det som Paulus utropar: Kristus i dig, hoppet om härlighet. Vi har inte fått världens ande, där vi utvärderar livet utifrån världens standard och status. Vi har fått Guds ande som uppenbarar Kristi härlighet för oss. Som Paulus sa i dagens episteltext, som är så vackert: han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, hör ni det? Utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början, men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Och det här hjälper oss i den andliga urskiljningen. För återkommande så drabbas vi av modlöshetens ande, slaveriets ande och världens ande. För vi är människor som lever i den här tiden. Och därför behöver vi oftast någon annan, en präst, en kristen broder eller syster, som kan tala in i ditt liv och säga så här: ja, men nu har du hamnat i en ande som inte kommer från Gud. Och därför kan vi genom den hjälpen avslöja djävulens lögner och säga nej till det här som så plågar oss. Och jag har haft sån stor hjälp av kristna bröder och systrar när jag har kommit in i en mörk bubbla fylld av självömkan, fylld av modlöshet, fylld av jämförelse. Och så kommer någon kristen broder och syster och säger, men hur tänker du nu? Ser du inte evangeliets klara ljus? Och så bara, så vad hände? Och det här leder oss i dagens läsning från evangeliet. Den andra erfarenheten vi har när vi är med Jesus, när vi försöker vandra i hans fotspår, nämligen detta att vi kommer leva i motvind. Vi kommer gå på vatten och vi kommer att sjunka. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och föra förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. Mitt glada budskap är att du här kommer du få uppleva många gånger i ditt liv. Vi är långt från land. Vi saknar fast mark under våra fötter. Vi kämpar mot vågorna och det är mörkt. Och vi fattar inte, varför kan vi inte få ha en smidig och bekväm resa genom vårt livsresa och tillvaro? Men Bibeln undervisar oss om att vi lever just i den här spänningen. Vi lever i den onda tidsåldern. Samtidigt har vi fått en försmak av det kommande världens underbara rike. Men det vi kan vila hela vår livstyngd emot, det är att Gud har befallt oss att stiga i den här båten. Och han kommer till oss strax före gryningen, när det är som allra mörkast. Vad var det Gud sa? Eller vad var det Jesus sa till lärjungarna? Ni ska fara till andra sidan sjön. Han sa inte, ni kommer gå under. Eller med Paulus ord i dagens episteltext. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Vi kommer inte gå under. Vi kommer fara till andra sidan sjön. Och utifrån den insikten och uppenbarelsen så kan vi våga gå i tro. Vi vågar ge gensvar på Jesu kallelse. Petrus svarade, Herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han, varför tvivlade du? Det är en skön kommentar. Och de steg tillsammans in i båten och vinden la sig. Vilka är vi i den här berättelsen? Vi är Petrus. Vi är alltid de värsta skurkarna i Bibelns berättelse. Det är de vi alltid ska identifiera oss med. Och det är dubbla perspektivet. Att få gensvara på Guds kallelse. Att våga gå i tro. Samtidigt som vi många gånger helt plötsligt börjar se på omständigheten. Oj, vad det blåser här. Och det här borde väl inte vara möjligt. Och så tappar vi fokus. Och så börjar vi sjunka. Och det är därför vi varje söndag har syndabekännelsen. Där vi får ropa, Herre, hjälp mig. Vad stod det? Genast grep Jesus ut handen och drog upp Petrus. Och så får vi på nytt faktiskt gå på vattnet tillbaka in i båten som är kyrkans famn. Var riktar vi vår blick? Det är frågan. När Jesus kommer till de kämpande lärjungarna som kämpar mot vågorna och mot vinden och de sitter där livrädda, så säger han så här rent ordagrant, faktiskt inte riktigt bra översatt i vår bibelöversättning: fatta mod, jag är, var inte rädda. Varför ska de fatta mod? Jo, för Jesus är jag är. Han är den Gud som är herre över kaosmakterna. Det nya testamentet och även gamla testamentet beskriver just vatten och havet och vågorna. Så är det en bild på de kaosmakter som härjar i vårt liv och i vår tillvaro. Men Jesus går på vattnet och han stillar stormen och vinden lägger sig. Han är den som kan förmera 5 bröd och 2 fiskar. Så att det räcker till människor som man inte trodde att det skulle kunna räcka till. Kan Gud göra det genom vår kyrka? Kan Gud göra det genom ditt liv? Ja, för att han är den typen av Gud som vi tror på. Och vad säger Gud idag till oss? Han har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Och självbesinningens kan vara bra, att vi inte blir övermodiga och drar iväg någonstans, utan vi ser nyktert på tillvaron, men samtidigt förenas med kraft och kärlek och en tro på att Gud har uppenbarat sig som jag är. Så jag menar att idag vill jag utmana oss lite till att leva med trons frimodighet. I barnaskapets glädje och med blicken fäst vid Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare. Ett av de sätt som vi får hjälp och tröst och nåd, det är genom nattvardens mysterium, genom bröd och vin, för att återknyta till den gammaltestamentliga läsningen idag. Elias tillvaro hotas av makterna. Göm dig vid bäcken Kerit, säger Gud till honom. Göm dig i Fridhemskyrkan, säger jag. Det är bra att leva i det fördolda. Att vara gömd. Men vad är det som händer? Korpen kommer med bröd och kött varje morgon och varje kväll till Elia. Så att han får näring, han överlever och sen fortsättningsvis kan utmana de makterna som står emot Guds rike. Det är inga korpar. Men som jag sagt många gånger i den här kyrkan, när vi bryter brödet, lyfter upp bägaren, så förenas vi med den hela himmelska gudstjänsten. Och någonting kommer ner från ovan. Kom heliga ande över detta bröd och detta vin. Vi får mat från ovan. Och därmed överlever vi, därför räddas vi. Och det är vårt hopp och det är vår framtid. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.